Välkomna hit idag till Fylsta kyrkan. Vad roligt att se er alla här. Och vi ska börja vår gudstjänst med att sjunga tillsammans i sången nummer 16. Låt oss nu förenas här med änglarna i höjd, samt tusen tusen helgon där och sjunga med stor fröjd. Ni hör att vi är många. Då sjunger vi tillsammans i sång nummer 16. Det finns ingen som sköter projektorn idag, så vi får använda våra psalmböcker. Varsågoda och sitt. Vi ska be tillsammans för vår gudstjänst idag. Tack Gud för att vi får komma inför dig och fira gudstjänst. Tack att vi får komma för att tillbe och upphöja dig, du den allra högste. Och jag vill tacka dig för att även fast du är den högste, så böjer du dig ner till oss här idag och vill möta oss i vår gudstjänst här. Och du ser oss var och en. Och du kan möta oss på det sätt vi var och en behöver. Tack Herre att vi får lägga den här gudstjänsten i dina händer. Och vi får be om din välsignelse i det som kommer att hända här idag. Och låt oss få gå hem upplyfta att du har talat till oss på olika sätt. I Jesu namn. Amen. Ja, ni är ju alla välkomna hit. Och vi har vår barncirka som startar idag. Men de finns inte här i kyrkan. Det är ju nya tider och nya modeller som vi får ta till. Det är några som finns här nere och som sänder barncirkan just nu. Men de som barnen och de som ska lyssna, de finns i sina hem. Och det här kommer att vara så ett tag framöver, så får vi ju se vad som händer i fortsättningen. Pandemin vill inte ge med sig, har vi märkt. Och det är väl det som gör att vi inte är så många här idag. Men vi vet Jesu löfte att två eller tre är samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland om. Det får vi ta till oss och lita på. Vi är ju mitt i den ekumeniska böneveckan. Och det har ju varit många samlingar under veckan. Och det var ju tanken att vi skulle ha en gemensam gudstjänst idag i Kumla kyrka. Men på grund av omständigheterna så gick inte det. Utan vi får samlas var och en i sin kyrka. För många år sedan så hade vi någonting, kommer jag ihåg, som hette predikstolsbyte. Och då var det en och annan som funderade väldigt mycket på hur ska det gå till att byta predikstolar. Men det var ju inte så att predikstolarna skulle flyttas från en kyrka till en annan, utan det var pastorerna som skulle byta predikstol. Och så blir det här idag. Vi vill hälsa dig, David Axelsson, välkommen hit. David är pastor i vanliga fall i Betania kyrkan i Åbytorp. Och vi har skickat vår pastor Robin Arvidsson till Betania i Åbytorp. Så det blev ett predikstolsbyte. Jag vet inte om de andra församlingarna har gjort något liknande, men så här är det för oss två. Vi ska med glädje lyssna till det Gud har lagt på ditt hjärta att förkunna här idag. Det här med ekumeniska böneveckan, jag var tvungen att läsa lite om det. Jag tänkte det kunde vara intressant att se hur det har uppstått och kommit till. Och det är verkligen ingen ny företeelse. Det står att i någon form startade den här böneveckan redan 1846. Och sen har det väl sett ut lite olika under årens lopp, men det har alltid infallit mellan den 18 och 25 januari, precis som i år. Och det genomförs i cirka 120 länder. Visst är det fantastiskt att få vara med om en företeelse som är världsvid. Och idag ska vi ägna en del tid åt att be för olika bönämnen, och det kommer vi att göra i slutet på gudstjänsten. Och har du med dig något bönämne som du gärna vill nämna och att vi får be tillsammans för det, så ska du få tillfälle att göra det i slutet på gudstjänsten. Det är också en annan dag idag. Vi har fått ett litet brev, ett stort brev var det. Om ni ser vad det står, så står det att det är Bibelns dag. Och vi tänkte uppmärksamma det lite grann här i början på gudstjänsten. Det är ju Svenska Bibelsällskapet som har den här dagen, och det är väl så att varje år i slutet på januari så vill de uppmärksamma Bibelns dag. Och då kanske någon tycker, men Bibelns dag, det har vi väl varje söndag i kyrkan. Och visst är det så. Men jag tror att det kan vara viktigt att vi någon gång talar lite extra om det. Och de har skickat med ett litet brev som jag tänkte läsa upp. Och det börjar med några rader ur Hebreerbrevet, kapitel 13 och vers 5. Jag ska aldrig svika dig, aldrig överge dig. Det är sköna ord för själen, och det är viktiga ord i världen. Men vem kan ge ett sådant löfte och faktiskt hålla det? Gud kan, och Gud gör det genom bibelordet. För Georg, som är fara för sitt liv, delar ut biblar i ett sargat Syrien, är Guds löfte avgörande. För Annelise, som hjälper traumatiserade barn i Guatemala, är det en tröst. För Bogdan, som kämpar med att översätta Bibeln till modern belarusiska, ger orden handlingskraft och mod. Georg, Annelise och Bogdan arbetar för några av de 150 bibelsällskap i världen som hjälps åt att översätta och göra Bibeln känd och använd. Idag finns hela Bibeln översatt till 720 språk, men det talas över 7000 språk på vår jord. Alla som vill måste få läsa Bibeln på ett språk de förstår. Var med och dela Bibeln vidare till alla de som längtar och till alla som behöver få veta att det finns någon som alltid är hos dem. Det är bokstavligt talat livsviktigt. Och det är undertecknat av Anders Göransson och Åke Bonnier. Ja, det är ju en svindlande när man förstår hur många människor det är i världen som inte kan läsa Bibeln på sitt språk. Och det finns alltså jättemycket mer kvar att göra. Och många språk har ju inte ens ett skriftspråk. Och då får man börja där. Och det är många människor idag som är engagerade i det här arbetet att skapa ett skriftspråk och sen så småningom kunna ge ut en bibel. Och de börjar väl ofta med små delar ur Bibeln för att människor ska så fort som möjligt få ta del av Guds ord. Och vi har inte sagt direkt att vi ska ta upp en kollekt till det här, men det finns möjlighet att ge en gåva till det här arbetet. Det finns en kollektbox där ute och det finns också ett swishnummer som man kan ge till. Vi ska ta med det här i bön sen i slutet på gudstjänsten. Ja, då tror jag att jag ska be Katrina, Åsa och Jonas kan komma fram också. Du kan få ta den vers jag hade tänkt läsa. Det här är medlemmar i vår servicegrupp som har lovat att vara med och läsa några bibelord om Bibeln.
Jag ska börja, förlåt, och jag ska läsa från psalm 119 och vers 105. Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig.
Och jag ska läsa ifrån Hebreerbrevet 4:12. Ty Guds ord är levande och verksamt, det skarpare än något tveeggat svärd, och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg, och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.
Jag ska läsa från Jesaja 40:8. Gräset torkar bort, blomstret förvissnar, men vår Guds ord förblir evinnerligen.
Tack ska ni ha. Nu ska vi sjunga tillsammans en liten kör. Vi kan stå kvar. En liten kör som vi sjöng mycket när jag var ung. Och kanske en del av er andra också. Den heter Bibeln är boken som Gud oss gav. Den är kompassen på livets hav. Följer vi den går vi ej i kvav. Bibeln är boken idag. Ska vi stå upp tillsammans och så sjunger vi den några gånger. Ja, då ska vi faktiskt fortsätta att sjunga en sång som också handlar om Guds ord. Det är nummer 66 i våra psalmböcker. Ni kommer ihåg att Jesus berättade en liknelse om en såningsman som gick ut för att så. Och det här som han sådde, det berättade Jesus efteråt att det var ju Guds ord. Och så står det i liknelsen hur såningsmannen sådde föll på olika platser. Och på en del platser så dog det. Men på några platser så slog det rot och växte. Och likadant menade Jesus är det med Guds ord. Det kan hamna på olika ställen hos olika människor och få olika följder. Och Anders Frostenson har skrivit en liten sång som bygger på den här liknelsen. Och jag tänkte att vi ska sjunga den nu innan vi lyssnar till predikan. Det är ju Guds ord som vi får höra i predikan. Och så får... Sista versen är ju en bön. Låt salmen vi sjunger och ordet vi hör, o Gud, i vårt liv bli en sådd som ger skörd. Då sjunger vi. Gud, jag vill be dig om välsignelse över David nu när han ska frambära ditt ord. Låt honom få uppleva att det ord han delar ut, sår ut, får bli en sådd som ger skörd. I Jesu namn. Amen.
Amen. Tack för det. Och vad roligt att få komma hit till Fylsta kyrkan och dela Guds ord med er den här förmiddagen. Jag är alltså David Axelsson, pastor i Betaniakyrkan i Åbytorp sedan 3,5 år tillbaka ungefär nu. Tiden går fort även om det känns som att den står stilla ibland. Och jag är född och uppvuxen i Hällestad i Östergötland. Och återvände till Hällestad efter 10 år på annan plats och hade studerat lite och sådär och sen varit ute med UMU och bott i Australien ett par år. Så landade jag och min fru Camilla som ganska nygifta tillbaka in i hemförsamlingen och tänkte att det skulle bli en kort mellanlandning när vi skulle se vad vi skulle göra. Men församlingen frågade då, kan inte tänka er att stanna här ett tag? Vi har ett stort gäng ungdomar, vi vet inte riktigt hur vi ska ta hand om dem, kan inte ni göra det? Så då kände vi att det skulle vi göra och den lilla mellanlandningen blev 14 år i slutändan. Där jag först jobbade som ungdomsledare, ungdomspastor i 6 år och sen blev församlingens pastor i 8 år. Vilket jag aldrig hade tänkt. Jag hade inte siktat på att bli pastor, utan det var verkligen en Guds ledning i det och en kallelse som formades efter vägen. Och sen kände vi att nu håller Gud på att förbereda oss för någonting annat. Vi hade känt det i 1,5 år ungefär, både jag och min fru, att det kommer hända någonting här nu. Och så fick vi ett mejl från Betaniakyrkan i Åbytorp där de frågade, skulle du vara intresserad av att börja ett samtal om att komma hit som pastor? Och samma kväll som vi hade fått det mejlet så sa min fru att nu flyttar vi. Nu är det dags. Hon var klar över det redan då. Jag hade en lite längre process. Men så blev det. Och det känns fantastiskt att få vara här. Vi har 3 barn tillsammans, jag och Camilla. Esmeralda snart 14, Adrian snart 11 och Jolin 7 år. Och alla 3 har varit med här i kören One Piece och sjungit. Vår sons karriär var väldigt kort i den kören. Han tyckte att de sjöng för mycket och lekte för lite och spelade för lite fotboll. Och då sa vi att då är det kanske inte en kör du ska vara med i, utan vi kan ju prova ett fotbollslag. Så det gjorde vi istället. Så är det. Det var ju både Bibelns dag och ekumeniska böneveckan för kristen enhet. Så jag tänkte så här, ska jag predika om Bibeln som Guds ord eller om bön eller om kristen enhet? Och jag landade i det sista för att jag tror ändå att i våra sammanhang så är det den spiken vi kanske behöver slå på mest. Det är där vi har störst frestelse att kanske ibland tappa bort hur viktigt och avgörande det är och vad Bibeln faktiskt säger om det här. Så jag tänker att vi ska fokusera på det utifrån det som Jesus ber i Johannes 17. Jag ber att ni alla ska vara ett. Vi lever ju en tid av stora förändringar. Det är ju ingen tvekan om det. Det ritas om kartor eller också slängs de ut. Och det är spänningar på olika områden i vårt samhälle. Och detsamma gäller ju även kyrkan. Vi ser ju även här inte en mindre polarisering i olika frågor utan nästan tvärtom. Och den kristna kyrkofamiljen är ju väldigt brokig och väldigt mångfacetterad och spretar åt alla håll och har utvecklats åt olika håll under de här 2000 åren som den har funnits. Och det finns en lång historia av delningar och splittringar och nya rörelser och så vidare som utgör den här familjen. Och det har dragit upp stora skiljelinjer och ibland till och med byggt murar mellan olika grupper av kristna. Det har säkert funnits tillfällen där det har varit nödvändigt och oundvikligt att dela på sig. Ibland har de här delningarna inneburit starka ingripanden av Guds ande och nya rörelser har format som har varit starten på en väckelse. Men jag tror också att många gånger har det varit till stor skada och till stor sorg. Även för Gud. Och det här ser vi redan från början. Det är ju ingenting som dröjer ett tag egentligen i kyrkans historia. Utan redan när Paulus skriver till Korint så finns ju de här tendenserna. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar er bröder att vara överens. Att inte dela upp er i olika läger utan återigen stå eniga i tankar och åsikter. Av Chloes folk har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar är att ni alla säger, jag hör till Paulus. Eller jag hör till Apollos. Eller jag hör till Kefas. Eller jag hör till Kristus. Har Kristus blivit delad? Var det kanske Paulus som korsfästes för er? Eller var det i Paulus namn ni döptes? Det är ju en väldigt relevant fråga han ställer. Inte är väl Kristus delad? Och det är ju en fråga vi behöver ställa oss. När vi tittar på hur kyrkan ser ut. När vi ibland fylls av jobbiga känslor inför det som kanske sker i olika grenar av kyrkan. Det har ju hänt mer än en gång att jag skäms över vad en företrädare för den kristna kyrkan säger i vissa sammanhang och tänker nej, det där behöver jag ta ansvar för inför människor som jag känner. Inför människor som inte tror ibland. Och därför så tänker jag att det är oerhört frestande för oss att fortfarande tänka i de här banorna. Jag tillhör den här gruppen kristna. Där är jag trygg, där kan jag stå för vad som sägs och görs. Men Bibelns budskap är ju att alla som tillhör Kristus tillhör också alla andra som tillhör Kristus. Det är ju ett faktum. Det är ingenting som vi kan välja. Lika lite som vi kan välja vilka biologiska syskon vi ska ha. Utan jag har fötts in i en familj där jag har en stora syster som heter Sara och två småsyskon som heter Emma och Simon. Och där finns jag, vare sig jag vill det eller inte. Nu trivs jag ganska bra i den syskonskaran. Men ändå, lika lite kan vi välja vilka våra andliga syskon ska vara. Våra himmelska syskon. Utan vi har en uppgift att älska varandra som det. Vid ett tillfälle när Jesus stod och talade så kom det någon till honom och sa: din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig. Och då vände ju Jesus på hela det här förhållandet mellan världslig familj och himmelsk familj och säger: vem är min mor? Vilka är mina bröder? Och så räcker han ut handen mot lärjungarna och så säger han: här är min mor och mina bröder. Var och en som gör min himmelske faders vilja är min bror, min syster och min mor. Och allting det här sammanfattar ju egentligen aposteln Johannes med den här meningen. Åt alla de som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Åt de som tror på hans namn. Den som tror och bekänner sig till Jesus har fått rätten att bli Guds barn. Och vi har ju ingen rätt att ta ifrån någon den rätten. Inte ens i våran egen tanke. Och att de är Guds barn betyder ju också att de är syskon i Guds familj. Att Gud är deras far och Jesus deras bror. Liksom han är våran far och våran bror. Och en av de få befallningar som Jesus ger sina efterföljare handlar ju om hur vi behandlar de som är våra syskon i Guds familj. När han gör det genom Johannes. Mina kära, om Gud har älskat oss så måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud, men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss. Och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. Och så fortsätter han. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss. Att vi kan vara frimodiga på domens dag. Ty sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, till rädsla hör samman med straff. Och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Men om någon säger, jag älskar Gud, men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Det är ganska tydligt. Se hur de älskar varandra, sa man om den tidiga kyrkan. Det här var ju en av de sakerna som utmärkte den gemenskapen. Den enorma kärlek som de hade till varandra. Och det måste ju ha synts. Annars skulle ju inte människor runt omkring kunna ha lägga märke till den och säga, se hur de älskar varandra. Och det betyder att verklig kärlek, den syns. Den kommer till uttryck i handling. Det kan inte vara någonting som vi bara behåller i våra tankar eller i våra hjärtan som abstrakta teorier eller bekännelser, utan någonting som vi lever ut. Jag lyssnade till en pastor, en ganska känd pastor som heter Francis Chan, när han höll en predikan och pratade om kristen enhet. Och då berättade han om ett tillfälle i sitt eget liv när det här sattes på prov. Han var ute och gick i de tuffare kvarteren i San Francisco där han bor. Och så mötte han en före detta fängelsekund. En storväxt, råbarkad man, full med tatueringar, lite skräckinjagande. Och han stoppar Francis och han undrar, oj, vad händer nu? Och då säger den här mannen, dig känner jag igen. Jag har läst dina böcker när jag satt i fängelset. Och så börjar ett samtal och mannen berättar att nu är han på väg ut i samhället igen. Han bor på ett övergångsboende som han inte kan vara kvar på. Han har ingenstans att ta vägen. Han har en familj. Han har en fru och tre barn, men äktenskapet är dåligt. Har utsatts för många påfrestningar och han vet inte hur man ska fungera vare sig som make eller som förälder, säger han. Så utsikterna för honom att finna sin väg tillbaka till dem och att få ett jobb är oerhört små. Så han är hemlös och han är hopplös. Och utgjuter sitt hjärta för Francis på gatan första gången han träffar honom. Och under det här samtalet så känner Francis väldigt tydligt att Gud påminner honom om att den här mannen är din bror. Han är ditt syskon i Herren. Trots att de precis har träffats så delar de samma pappa. Och han gick därifrån efter samtalet med den där känslan gnagande i honom och tänkte så här, jag skulle ju aldrig tillåta att min biologiska bror hamnade på gatan under några omständigheter. Kan jag verkligen tillåta att min broder i Herren gör det? Så det här kändes ju jobbigt och skrämmande och samtidigt ville han gärna tro på det som Gud säger i sitt ord. Så han gick hem till sin fru och började säga lite försiktigt, vad skulle du säga om jag tog hem en hel familj som kunde bo hos oss ett tag? Och han bor i ett ganska litet hus i San Francisco och han har själv 7 barn. Och de bodde ganska trångt redan innan och så föreslog han att en familj på 5 personer till skulle flytta in hos dem. Så hans fru var väl inte överlycklig över idén. Men de hade haft andra boende hos sig ibland förut när det hade behövts. Men då hade det kanske varit personer som de kände lite grann. Och det enda de visste om den här mannen i princip, det är att han tillhör också Guds familj. Men hon kände också att amen, vi kan inte tillåta att han ställs på gatan. Så de tog in dem i sin familj och började lärjunga träna både mannen och kvinnan och barnen. Och efter 6 månader hittade de en lägenhet i familjen dit de kunde flytta ut. Och den här mannen är idag pastor och leder ett stort arbete med att slussa ut före detta fängelsekunder tillbaka in i samhället och samtidigt berätta om Jesus för dem. När vi älskar varandra i handling, då syns det ju och märks i våra liv. Vi kan inte göra det utan att det upptar våran tid och våran kraft, utan att det inkräktar på våran bekvämlighet och ibland på våran privata sfär. Jag hörde en berättelse om en annan man som miste sin fru. Han var nästan helt blind och hade stora problem med sina njurar. Så han gick på dialys varje vecka. Så i den här mannens församling så gjorde man en efterlysning. Finns det någon som kan hjälpa honom att komma till sjukhuset? Hans fru hade ju varit den som såg till att han kom dit. Och nu behövde man någon annan. Så en yngre man gensvarade på det och tänkte, jag kan göra det. De kände inte varann alls. Men han tog med sig mannen och åkte hem och hjälpte honom komma till sjukhuset. Och som ni vet så blir det ju tid på sjukhuset. Man sitter där och pratar och delar livet och de lärde känna varandra. Och ju mer den här yngre mannen fick veta om den äldre mannen och lära känna hans situation, desto mer tagen blev han och kände, jag vill hjälpa till på något sätt. Så innan den första dagen var över som de hade tillsammans så hörde han sig själv säga, skulle jag kunna få ge dig en av mina njurar? Är du galen, sa personer i hans omgivning. Det kan man väl inte göra? Jo, det kan man väl, sa han. För det är ju precis vad vi skulle göra om våran bror eller syster eller far eller mor eller någon annan behövde det. Och när vi älskar varandra, då är det klart att det märks. Det finns en hel mängd bibelställen som uppmanar oss till den här enheten i Kristus. Och att den gäller hela Guds folk utan undantag. Till exempel så skriver Paulus så här till Efesierna också. Jag uppmanar er alltså. Jag som är fånge för Herrens skull att leva värdigt i er kallelse. Var alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. En enda kropp, en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting och verkar genom allt och finns i allt. Det här är ju våran kallelse. När det gäller hela den kristna kyrkan. Alla som bekänner sig till Jesus. Oavsett om det är i den lokala församlingen. Eller om det är från en helt annan gren av kyrkan. Det finns bara en kropp. Och det betyder ju att alla de här etiketterna som vi sätter på oss själva och på varandra. Egentligen inte spelar någon roll. Vi pratar om missionare och pingstvän och baptist och metodist och livets ordar och lutheran och reformärt och katolik och episkopal och presbyterian och allt tänkbart som har uppstått genom historien. Och egentligen är det oväsentligt. Vi är ju alla överens om de absolut mest centrala delarna i den kristna tron. Vi kan alla ställa upp på de trosbekännelser som kyrkan formulerade tidigt i historien och som grundar sig i Jesus och i apostlarnas undervisning. Det som skiljer oss åt är ju andra saker än det som är kärnan i den kristna tron. Och det som har drivit oss isär är kanske mer än något annat mänsklig stolthet och mänskligt temperament. Och jag tänker att splittring och misstänksamhet och att ständigt prata illa om andra kristna sammanhang, det bottnar mer än något annat i rädsla och i ett behov av bekräftelse av mitt eget sammanhang. Att jag får känna att jag tillhör dem som har rätt. Det är lite oklart vem som har sagt det här från början. Det är många som tillskrivs det här citatet och det spelar egentligen ingen roll, för det är riktigt bra i vilket fall. Vi kallar det till enhet i det väsentliga, frihet i det oväsentliga och Kristi kärlek i allt. För den kristna kyrkan är en trosgemenskap. Den är ingen åsiktsgemenskap. Vi behöver inte vara överens om alla saker i den kristna tron för att erkänna varandra som syskon. Vi är ju oerhört olika som människor. Det är inget konstigt. Gud älskar ju mångfald. Och en del av oss styrs mer av intellektet och andra mer av känslan. Och för andra är det tvärtom. En del är konservativt lagda och vill bevara det som har varit. Och andra är radikala och progressiva och längtar efter förändring. En del älskar form och ordning. Andra älskar frihet och spontanitet. En del framhåller evangelisation i alla lägen och andra tycker att att ta sig an de utsatta, det är överordnat allt annat. Och problemet är ju att vi har så svårt att framhålla två saker samtidigt. Utan behöver hela tiden betona det ena på bekostnad av det andra. Och jag tänker att vi i den frikyrkliga traditionen har gjort det kanske ännu mer än många andra sammanhang. Men ett av de viktigaste orden i Nya testamentet, det är och. Jesus var både konservativ och radikal. Paulus framhåller både värdet av vårt förnuft och betydelsen av att uppleva och erfara med känslan. Han talar både om form och ordning och om frihet och spontanitet. Inte det ena på bekostnad av det andra. Jesus uppmanar oss både att göra folk till lärjungar och att ta oss an de svaga och utsatta, inte det ena på bekostnad av det andra. Vi ska inte ställa det mot varandra, utan vi ska balansera de här sakerna i ljuset av skriftens undervisning. Och balans tyder på mognad. Och även om vi är beroende av den heliga ande för att förstå de bibliska sanningarna, så är nog våran teologi mer färgad av våran personlighet och våran miljö än vad vi ibland vill erkänna. Det är så lätt att göra sig själv till facit för olika saker. Men det finns ju inget samfund eller kyrka eller organisation som har hela sanningen. Och det är därför Paulus skriver så här till Efesierna. Stå fasta, var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga, med hela kroppen, kan fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Jag tänker att det är en mogen kristen hållning. Jag har inte hela sanningen, men tillsammans med hela den kristna kyrkan så får vi teckna bilden av Gud. Då kan vi hjälpas åt att förstå Guds storhet. Det finns säkert saker som ni har trott och praktiserat här i Fylsta kyrkan som kanske inte är helt rätt. Precis som i alla andra församlingar. Den tanken är lite jobbig. Men jag tror att den är sann. Jag tror att i alla kristna sammanhang finns saker där man kanske har hamnat lite skevt eller överbetonat saker på bekostnad av något annat. Det kanske till och med finns saker som är helt felaktigt, som vi ibland lyfter upp som en sanning. Eller saker som vi har missat, som finns i andra traditioner som en rikedom. För hos varje kyrka så ryms både det gudomliga och det mänskliga. Det är oundvikligt. Men det minsta det borde göra, det är att fylla oss med en hel del ödmjukhet. Kan vi lära oss saker från andra traditioner? Absolut. Finns det ärligt kristna, Jesus älskande människor i alla sammanhang? Absolut. Finns det saker i andra traditioner som man ibland kan undra, stämmer det här verkligen med Bibeln? Ja, definitivt. Det är en viktig fråga att ställa sig ibland. Men vi kan ju bara ta ansvar för vårt eget sammanhang. Vi har inte ansvar för någon annans, utan det får vi lämna till Gud. Sen finns det rörelser som kanske bottnar in i kristna kyrkan, men som hamnar så långt bort ifrån den kristna tron och bekännelsen så att den inte längre är per definition kristen. Men det är en annan sak. Betoningen på enhet är enormt stark genom hela Nya testamentet. Men det viktigaste motivet, det är ju där vi började. I Johannes 17. När Jesus säger, eller ber så här. Jag ber att de alla ska bli ett. Att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Att de är ett precis som du och jag är ett, ber han. Smaka på den. Hur förenade och enade tänker vi att sonen och fadern är? Den som har sett mig har sett fadern. Jag gör inget som jag inte ser fadern göra. Jag och fadern är ett, säger Jesus. Och hans bön är att vi ska vara ett på samma sätt som de är ett. Inte bara acceptera eller stå ut med varandra, utan att vara ett hjärta och en själ. Varför då? Jo, för att då ska världen förstå. Så det kommunicerar något oerhört centralt till alla runt omkring oss när vi älskar varandra och visar enhet i den kristna kyrkan. Vad är det som övertygar människor om att Jesus är Messias, att han är den här världens enda hopp och enda räddning? Ja, vi tänker nog kanske ofta i termer av att om vi bara får chansen att bevisa att Bibeln är historiskt trovärdig och sann och peka på alla profetier som har gått i uppfyllelse, då kommer människor tro. Eller om de får se ett mirakel som inte går att förklara bort, ja, men då måste ju människor tro. Eller så sätter vi vårt hopp till kändisar ibland och tänker att ja, men Carola eller Sebastian Staxet, deras vittnesbörd, det är det som kommer leda människor till Kristus. För de når ju så många människor. Och visst är det fantastiskt när människor får vända om på det sättet som Sebastian har gjort. Och de ringar på vattnet som det får. Men det är inte det som Jesus säger är det viktigaste för att människor ska kunna tro. Utan han säger ju, när vi, hans folk och hans kyrka, är ett med varandra och med Gud, då ska världen förstå. Det är inte bara för att det ska vara mysigt och trevligt eller för att det är skönare med lugn och ro än med stridigheter. Utan vårt centrala uppdrag i världen, säger Jesus, hänger på att vi är ett och visar varandra kärlek. Så allt det vi längtar efter och jobbar för mer än någonting annat, att föra människor till tro och relation med Jesus, hänger också på det här. Att vi står enade och visar varandra kärlek, annars skjuter vi vårt eget vittnesbörd i sank. Så viktigt är det. Och därför är det ju fantastiskt att komma hit till Kumla och märka att här finns det väldigt goda relationer kyrkorna emellan. Ja, men vi arbetar aktivt, vi avsätter tiden sån här vecka för att stå tillsammans och för att be tillsammans och ta ett Gudsrikes ansvar för den här regionen. Jag tänker att det är en förutsättning för det vi längtar efter och ber om. Så det känns fantastiskt fint att få besöka er idag, få fira gudstjänst tillsammans med er och peka på den enheten för alla oss som tillhör Jesus. Vi behöver fortsätta det arbetet, för vi gör det med syftet att världen ska kunna tro. Amen. Herre, tack för att du öppnar våra ögon och våra öron genom den heliga ande just nu. Herre, jag ber att även det som vi kanske har hört förut och läst många gånger, att det ska få gripa tag om oss på nytt igen. Förvandla våra liv, Herre. Skaka om våra prioriteringar, våra tankemönster. Hur vi ser på andra syskon i Herren i olika kristna rörelser. Herre, jag ber dig över mitt eget liv. Herre, hjälp oss att stå emot frestelsen att dela upp dig på olika sätt. Frestelsen att skilja oss från andra och istället arbeta för att din bön ska gå i uppfyllelse. Herre, tack för den här församlingen. Tack för Fylsta kyrkan i Kumla. Du ser det som har fört dem fram hit till där de står idag. Och Gud, jag ber om din välsignelse över den här församlingen. Kom helige ande med förnyelse, med liv och kraft och vision och mod, Herre. Att gå in i det som du kallar och som ligger framför. Herre, tack för Robin och hans familj som du har sänt hit. Jag ber att församlingen verkligen ska få omsluta dem och backa upp dem, Herre. Och att de får känna att det lyfter och att det finns ett hopp och en framtidstro när de går tillsammans med dig. Tack för att vi får stå tillsammans och välsigna varandra. Amen.
Tack David för din predikan om enheten i Kristus. Och det är något som vi alla behöver ta tillvara och låta det slå rot i våra hjärtan. Och det känns bra nu att få sjunga tillsammans i salmen nummer 61. Lågorna är många, ljuset är ett. Och så slutar varje vers med vi är ett i honom. Nummer 61. Thank you. Ja, vi tänkte vi skulle be tillsammans nu och samlas omkring några bönämnen. Och jag tror vi ska fortsätta att be om det som du har predikat om, att vi verkligen ska få uppleva den här enheten, den kristna enheten som gör att mycket annat smälter bort. Och vi behöver ha enhet i varje församling, vi behöver ha enhet mellan församlingarna här i Kumla. Jag kan ju berätta att igår förmiddag så var vi en grupp samlade på torget och bad tillsammans. Och då bad vi mest för vår kommun, Kumla kommun. Vi bad för alla som jobbar inom kommunen. Vi bad för alla som fattar beslut, om det ska vara både politiker och tjänstemän. Och vi bad för barnen som växer upp, ungdomarna. Vi bad för de utsatta som lever i svåra förhållanden. Och vi bad, ja, det kanske var något mer som jag inte riktigt kommer ihåg nu. Men det var en fin samling på torget. Och nu idag kanske vi ska fortsätta att be för oss själva och vår situation i våra församlingar. Det är kanske några stycken som vi tar med oss i bön för det här ämnet om kristen enhet. Så varsågoda, vi är inte så många här idag. Vi kan sitta i bänkarna och be. Några tar oss med.
Ditt tilltal till oss genom Davids predikan idag. Tack att du vill hjälpa oss här, att vi älskar varandra oavsett vilken församling eller vem vi är. Att vi älskar våra medmänniskor. Att vi ser att vi är ett i dig. Vi är grenar i samma träd. Vi är lemmar i samma kropp. Tack Jesus för att du vill ännu mäktigare visa oss hur viktigt det här är. I Jesu namn. Amen.
Ja, tack Jesus för att du vill hjälpa oss att se på varandra med dina ögon. Du har bett att vi alla ska vara ett för att världen ska se. Och tack att du vill hjälpa oss med det här som ibland kan vara svårt. Men hjälp oss att bortse ifrån att vi kan ibland ha olika åsikter om saker och att det är vår tro som förenar oss. Och att vi kan ha det som ledstjärna i våra liv. Och att vi kan se med kärlek på människor i andra sammanhang. Tack att du vill utgjuta din kärlek i våra hjärtan ännu mer. Tack att du älskar oss alla. Du älskar alla människor i Kumla och över hela vårt land och över hela vår värld. Ja, ska vi hjälpas åt nu och be för det här med Bibeln och bibelspridning och alla som är engagerade i det här viktiga arbetet att alla människor i vår värld ska kunna läsa Bibeln på sitt språk. Det är några som tar med det också.
Tack för gåvan vi har att kunna läsa ditt ord på svenska. Herre, vi ber att fler skulle få möjligheten att få ta till sig ditt ord på ett språk som de förstår. Jag ber att du ska väcka längtan och kalla människor till översättningsarbete och utbildning av olika slag.
Tack Jesus.
Ja, Herre, vi tackar dig för de här nya bibelöversättningarna som kommer. Och vi ber att det ska bli till välsignelse för många människor. Att många ska upptäcka att det finns flera sätt att uttrycka ditt ord på här, även i skrift. Tack att vi får be om din välsignelse och att du ska visa människor att ja, att du ska uppväcka en längtan i oss att läsa ditt ord mera, ta det till oss, att leva på det här. Vi ber i Jesu namn.
Ja, vi har under den sista tiden hört om familjen Dahlins svåra situation. Och Katarina, ska du komma fram och säga någonting om det? Jonas kanske vill följa med också. Mm.
Ja. Många vet om en del som har hänt, men det har varit en tuff sista månad. Jonas mamma fick, hon hade lite ont i magen och sökte vården 20:e, så var hon hos vårdcentralen, och dagen efter fick hon reda på att hon hade cancer och metastaser. Det här var 20 december, precis. 21 december fick hon cancerbesked och blev inlagd och mådde ganska dåligt. Kom hem några dagar över jul och sen kom in igen och fick reda på att det var bukspottkörtelcancer hon hade. Och det finns ingen bot för det. Så det var ju en chock för hela familjen. Och Jonas åkte ner ganska snabbt och brorsan från Göteborg åkte dit. Och sen åkte jag och de två yngsta barnen ner till nyår. Och vi fick träffa henne. Och sen så gick det jättefort sista veckan, så att den 5 januari så gick hon bort. Så det är ju en chock för alla, och det har varit jättetufft, och Jonas pappa mår ju jättedåligt. Och Jonas har hjälpt till jättemycket med begravningsbestyr, så det är begravning här i slutet av veckan. Så tack så mycket för alla förböner, och tack för att ni fortsätter be för hela familjen. Och sen min systers man åkte, när han skulle till kyrkan på söndagen den 1 januari, så blev det blixthalka och åkte av vägen och råkade pricka en betongbrunn som stod i diket. Och fick en fraktur på en nackkota, så han har en hård nackkrage nu i 3 månader. Och sen krossade han en ländryggskota, så att han är delvis förlamad i benen. Och ja, det var tufft för honom och hans fru och barn också. Och väntar på rehabplats i Uppsala nu för att komma igång och träna. Man vet inte hur bra han kan bli, men det är en stor omställning och man behöver anpassa hemmet och jobbet och sådär. Hans barn har inte träffat honom än, för han tycker det är för jobbigt. Han orkar inte riktigt träffa barnen. Tack för att ni har bett för honom, och han tackar för alla förböner och får gärna fortsätta be. Och ja, sen så fick vi corona nästan hela familjen i samband med det här då. Så det var lite tufft att sitta i karantän. En familj är inte alltid lätt. När man har barn som bråkar i vanliga fall så kan det vara. Och då så fick vi, ja, förlåt, kärlek i handling. Så då fick Elias flytta hem till Kiki och Lennart en vecka, för han ville inte få covid, för han skulle åka till Hawaii på bibelskola. Och han kom iväg, för han fick inte det. Så han är där nere nu, sitter i och för sig i karantän där, för att det var en i gruppen som är positiv. Men han är på Hawaii, och det är ett jättestort tacksägelseämne. För det blev inte av i höstas när han skulle åka. Mm, vill du säga något?
Ja, när det är svårt med... Jag har sagt det är jättetungt just nu, och som jag känner det här med den här stora familjen man har, så betyder det jättemycket. Och mamma sa när vi var träffade henne att hon kände ett väldigt lugn sista veckan, att Gud var med, och man kände liksom att nu har inte de växt upp så i kristet sammanhang, men hon bad för sig själv. Vi fick be för henne, barnen där inne. Katarina sjöng lite. Vi hade jättefina samtal, och var ju väldigt, väldigt tacksam. Hon kände ett lugn, som sagt, så det kändes jätteskönt då. Men jag vill bara tacka också för den stora familjen som betyder jättemycket för oss. Att ni är med i bön. Tack.
Ja, jag tror att det är några här som vill fortsätta och omsluta familjen Dahlin med förböner i den situation som är. Och det kan bli en jobbig tid framöver för din svåger och den familjen. Jag tror några stycken vill ta omslut i Katarina och Jonas och familjen med våra förbönder nu.
Tack Jesus att vi får be för den här omställningen. Vi ser vad familjen och hela släkten går igenom just nu. Vi att du ska kunna få bidra med i bön och kanske praktiska saker. Vi ser vad som behövs. Omsluter dem just nu. Be för svåger Magnus som ja, det är ovisst hur han kommer kunna få hjälp här i närtid. Vi vill en mental del att de faktiskt kommer igång med sitt träna. Vi vet att det ska ordna sig med de bitarna. Vi ser hela den familjen med allt det praktiska runt anpassningen i huset. Tack Gud för att lägga de här bönerna. Dina välsignade händer. Och vi är för Benny som Jonas pappa heter, att han ska kunna få komma igång med sitt nya liv utan mål. Att han får det stöd och den hjälp han behöver på plats. Vi ber också för Lia som är på Hawaii i sitt sammanhang med nya vänner och nya förhållanden och allt det nere som han har sett fram emot jättelänge, att det ska bli så fantastiskt bra som att han har längtat efter att det blir. Att han får lära känna dig ännu mer. Att han får nya kompisar, nya
fler.
Ja, vi tackar även för dig. Att han får komma till sin rätt i den situationen, i den omgivningen. Ja, tack för att vi får be till dig. Att du hör för oss. Hör oss när vi ber. I Jesu namn.
Ja, Herre, tack för att vi får leva i hoppet om att döden inte är slutet, utan att du har besegrat även döden. Tack för att du har burit Jonas mamma, hållit henne i din hand och tagit emot henne i dina armar, Herre Jesus. Och Herre, jag ber att du ska styrka Jonas pappa i den här situationen, framförallt med din närvaro, Herre. Jag ber att din helande, läkande, tröstande närvaro ska vara hos honom i den sorg som han nu känner. Och vi ber om samma sak även för Jonas och hela hans familj och alla som fanns i närheten, Herre. Tack för att du är där hos dem och tröstar och läker, Herre Jesus. Men också fyller dem med hoppet om att du har alltid din hand. Jesus, vi ber för den här svågen också, Herre. Tack för att du kan gripa in i den situationen. Och Herre, vi ber att du ska göra det. Tack för att vi får lägga läkare och vårdpersonal i dina händer och be om din ledning. Men Herre, vi vill också be att du ska röra vid honom. Att ett mirakel ska kunna få ske, Herre. Att smärtan ska få gå i Jesu namn och att ryggrad och nacke ska bli hel i Jesu namn. Vi ber om det, Herre. Grip in och förvandla den familjens situation just nu. Herre, tack för att du omsluter alla de som finns där runt omkring och som berörs av det. Var också hos dem, Herre, med din närvaro och bär dem igenom det här som den gode herden som du är för alla. Och Herre, tack för att vi får omsluta hela familjen Dahlin. Tack för den fantastiska kärlek som de har känt under den här tiden och dess stöd. Tack för att vi verkligen får vara din familj i praktiken när livet händer för oss i olika faser. Och tack för att de får vila i det, i din hand och i den uppbackning och det stöd de har härifrån familjen i församlingen. Tack för att du välsignar Elias också där han är. Tack för att du har lett honom dit med en längtan och en hunger efter mer utav dig. Och tack för att du kommer möta honom där på Bibelskolan. Amen.
Jag glömde ju säga, jag pratade med Elias i morse. De ligger 11 timmar efter oss i tid, så när det är morgon här är det kväll där. Och jag sa att vi skulle till kyrkan. Han bad att jag skulle hälsa så mycket till er allihop. Han tycker så mycket om er.
Får hälsa tillbaka när du pratar med honom. Mm. Ja, är det någon mer av er som har något bönämne som ni vill att vi ska be för, så välkommen fram.
Jag tänker på flyktingsituationen i världen. Nu har vi, det är ju inte så aktuellt i massmedia just nu, men vi vet ju att det är massor med människor som sitter fast i läger och utan hopp. Tack Jesus att vi får lägga dig i dina händer. Vi ber för alla som är på flykt här. Du ser att vi står rådvilla, och det gör även människorna runt omkring och de som bestämmer. Förvarma dig över vår värld, Herre Jesus. Och vi ber också för världssituationen när det gäller krigshot och hans Herre. Vi ber att du ska leda, att du ska vara med och leda tankarna för de som bestämmer, Herre Jesus. Förbarma dig över dem. Tala till dem. Tala fred och försoning istället för krig och splittring, Herre Jesus. Vi ber i Jesu Kristi namn och förbarmande över vår värld. Tack att du hör bön, Herre Jesus. Amen.
Ja, var det någon mer som hade något bönämne eller? Jag tror att vi ska be en bön tillsammans, en bön som finns i vår psalmbok nummer 826. Jag fick tag i en psalmbok som inte riktigt håller ihop här. Men nummer 826, det tycker jag är en bön som, ja, den känns väldigt bra nu i slutet på vår gudstjänst. Vi försöker att be tillsammans. Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Där hat råder, låt mig sprida kärlek. Enighet, där split söndrar. Tro, där tvivel plågar. Förlåtelse, där orätt sker. Hopp där förtvivlan råder, ljus där mörker härskar, glädje där sorg smärtar. Gudomlige mästare, låt mig sträva inte så mycket efter att själv bli tröstad som efter att trösta. Inte så mycket att bli förstådd som efter att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad som efter att älska. Ty när vi ger tar vi emot. När vi förlåter får vi förlåtelse. Och när vi dör uppstår vi till det eviga livet. Amen. Och så ska vi tillsammans be om Herrens välsignelse över oss. Och vill du se texten så finns den i pärm, i den bakersta pärmen på insidan. Vi ber tillsammans. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Ja, vi ska snart avsluta vår gudstjänst, men jag vill ge några pålysningar. Böneveckan är inte slut. Det är en bönesamling imorgon klockan 10 i Pingstkyrkan i Hällabrottet. Och det är väl vad jag förstår den sista samlingen, eller hur? Mm. På onsdag kväll så börjar en serie med bibelstudium här i kyrkan utav vår pastor Robin Arvidsson. Och då kan man komma hit och lyssna. Det kommer säkert att bli i församlingsvåningen. Eller också kan man sitta hemma och vara med på en livesändning. Och den kommer väl att ske på YouTube. Och jag var inne och tittade på vår hemsida på nätet. Och När man går in på den så längst upp så står det just YouTube, och då klickar man på det och då tror jag att man når den. Stämmer det? Vi hoppas det i alla fall. Ibland kan det vara lite knixigt, har jag märkt, att få till det där med livesändningen, att man känner att man är med. Sen kommer det att bli så att den här sändningen då, den kommer att ligga kvar på nätet, så den kan man se på i efterhand. Och man kan se den i sin cellgrupp, och man kan se den hemma för sig själv, eller ja, i något annat sammanhang kan den finnas med. Och på söndag klockan 10 så har vi gudstjänst här igen, och då medverkar Thea Lötgren och Robin Arvidsson och Sara Lötgren och Anna Hultsved. Ni är välkomna på de här samlingarna. Och i slutet här av gudstjänsten ska vi sjunga en sång som jag tycker är så fin. Det är sången 212. Långt bortom rymden vida, högre än stjärnor då. Ville du säga något?
Ja, om ni undrar vart alla barn är, så har vi haft en livesändning nu klockan 10 via YouTube. Så då har vi träffat dem hemma hos sig. Och idag så pratade vi om Jesus och barnen. Och då vi har lekt lite tillsammans, och superhjältarna kom, och vi har avslutat med ett kyrkkaffe där nere. Och där tror jag också går att titta på i efterhand, för vi har använt församlingens YouTube-kanal och sänt det. Så att om man är intresserad så ligger den säkert ute. Så det var några, ja, de som brukar vara med, var med på den här sändningen, och vi såg alla och de såg varandra och lite så. Nya tider, nya saker.
Kunde ni se de som satt hemma alltså? Oj, det var ju fantastiskt. Ja. Det var det som var grejen. Ja, men vad roligt. Då kan vi ju få en liten gudstjänst till när vi kommer hem. Om vi går in och tittar på den sändningen. Jättebra. Det var sången 212, långt bortom rymder vida. Och känner du att du har någonting som du vill skriva ner, någon bön eller något tacksägelseämne, eller tända ett ljus vid böneplatsen, så kan du göra det under tiden vi sjunger den sista sången. Tack så mycket för idag. Och tack David.
Amen.
Jag glömde en pålysning. Det har kommit ett program för gemenskapsträffarna under våren. Och jag tror att det finns här ute. Så ta med er och dela gärna ut till de som ni tror har intresse av att komma med. Tack så mycket allihopa för idag. Gå i frid och tjäna Herren med glädje.